Du lyssnar på sjätte ölsinnet, även denna vecka sponsrad av pgv.se, sajten som har allt inom ölbryggning. Eller hur, Linn?
Ja, men de har ju det. Men de har ju även så mycket mer. De har bland annat vinsatser och en massa andra spännande produkter för dig som gillar att göra saker själv från grunden. Så varför inte prova att göra din egna korv? Eller göra som jag och beställa det ultimata gör-det-själv-ost-kittet.
Som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan 1991.
Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack PGV.
Du vet den där oslagbara känslan när allt är klart. Och man har gjort det själv. Ölet alltså. På pgv.se hittar du allt för hembryggning. Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på pgw.se.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av sjätte ölsinnet. Med mig, Linn Åsroth.
Och med mig, Lelle Forsberg.
Och det är ju sommar och ni får ju följa med på lite allt möjligt här i podden. Och vad hänger vi idag, Lelle?
Idag hänger vi på Rödön, och för den som inte är från Uddevalla kan vi ju säga att det är en liten ö där människor från både när och fjärran förtöjer sina båtar och parkerar sina husbilar. Ett stenkast härifrån finns Villa Lindesnäs och en överbelamrad badstrand som lämpar sig väl för både krabbfiske och solbad.
Den inofficiella slutdestinationen på strandpromenaden här i Uddevalla. Men nog om Uddevalla. Vilket bryggeri är det vi besöker idag, eller?
Idag åker vi tillbaka till Lidköping och besöker ett bryggeri som vi har velat besöka länge. Nämligen Vigrum bryggeri. Fy fan vad vi har tjatat med honom på Instagram.
Det har vi.
Ja. Vi besöker underbara Olof som själv benämner sitt bryggeri som Sveriges minsta mikrobryggeri. Och det är ett väldigt litet men också väldigt mysigt bryggeri, om jag får säga mitt.
Men det håller jag verkligen med om. Och Olof är ju en person man bara inte kan tycka illa om. Vi hade ju faktiskt en hel kväll där på bryggeriet som ligger på hans gård med hemmagjord pizza och jäkligt bra öl. Och jag undrar om vi har haft det mysigare på ett bryggeri innan.
Jag är tveksam. Pizza och öl är något alldeles speciellt. Men nu slutar vi köta och så låter vi Olof köta.
Det tycker jag.
Olof heter jag, driver Vigrum bryggeri. Jag är själv. Många tror att jag är att vi är flera. Det brukar man alla vara kanske, men jag är själv. Jag gör allt. Allt från brygga öl, bokför, kör ut ölen. Ja, jag gör allt själv. Startade för några år sedan genom att jag bryggde en, eller smakade en hembryggd öl av en kompis. Och tyckte att den var riktigt god. Jag blev förvånad. Tänkte, det var ju bra. Och kan han göra det så kan jag göra det. Det kan inte vara så svårt, tänkte jag då. Så det tog ett tag. Sen köpte jag en sån här färdigt receptkit. Började brygga på spisen hemma. Och jag blev nöjd. Tänkte, det blev bra. Kompisar var nöjda med att han har gjort det själv. Ja, han har gjort. Sen fortsatte det. Frugan tröttnade på mig inne i köket. Att jag drällde med allt och inte gjorde rent efter mig. Så... Mm. Jag blev utkörd till där vi sitter nu, kan man säga. Och tänkte, men jag gör en liten man cave eller en liten, jag kan stå och brygga öl lite. Jag hade inte så mycket tanke på att starta något företag då, utan det var, ja, jag kör på, tänkte jag. Så jag började göra ordningar ut och började kolla lite samtidigt vad krävs för att få ett tillstånd då, för i lokal med Livsmedelsverket och godkänt. Så jag började bygga ut efter det. Tänkte, då har jag ändå gjort det i fallat.
Så det här gjorde du innan du hade bestämt att du skulle starta ett företag?
Ja, precis. Det rummet, ja, det själva bryggeriet där inne, det byggde jag innan jag ens bestämt mig att jag skulle faktiskt starta ett företag. Utan jag skulle bara brygga lite öl hemma och till kompisar och lite gött sådär. Experimentera lite. Ja, jag byggde i ordning rummet. Det tar ju tid att göra i ordning med jobb och familj och allt. Och så ska man göra det på kvällar. Men det blir klart. Och ja, fan, nu har jag ändå, nu har jag gjort i ordning ett rum. Kan lika gärna ansöka om tillstånd. Samma sak, hur svårt kan det vara, tänkte jag. Nu har jag ändå följt det till punkt och pricka de här listorna som jag kollat vad man behöver ha. Så där. Fick igenom det ganska smidigt, tyckte jag. Blev lite förvånad. Så här, vad fan, är jag godkänd nu? Får jag sälja öl till restauranger och sådär? Så jag blev tvungen att ringa upp och fråga. Är det så att jag får sälja öl nu? Ja. Mm. Då var det så här, varför ringer du och frågar det? För du har ju fått på papper. Fast det har varit overkligt att ha ett bryggeri nu. Det blev lite konstigt. En konstig känsla.
Kom det en besiktningsman eller fick du bara fylla i på papper?
Nej, jag fick fylla i. Fick jag göra. Det är ju två delar. Skatteverket har sin del med säkerhet i och med att det ska vara ett lager här med öl och sådär. Och sen Livsmedelsverket så att det är bra ytor och lättavtorkat och ja, golvbrunn. Och, ja, det är så här vissa grejer som måste finnas i ett bryggeri. Så, ja, så jag ringde upp och det var ingen som kom ut liksom, och godkände det heller. Utan de kom ju sen. De litade ju på att man gjorde det. Och sen så kom de ut senare sen från miljö och hälsa. Gjorde inspektioner, det var ju inga konstigheter alls. Så ja, då var jag igång. Då stod jag här med ett 30 liters bryggverk från Grainfather.
När var detta?
Då är det 3 år sedan kanske. Någonting sånt. Mm. Och bryggde i klassiska hembryggar, plasttunnor. Så som man gör. Sen fortsatte det. Växte snabbt ur det här bryggverket. Jag var tvungen att köpa lite större. Köpte ett 80 liters. Men det tog inte jättelång tid innan jag växte ur det också. Det
blev... Som det brukar vara.
Ja, som det brukar vara. Man skulle köpa ett större såklart direkt. Men så blir det inte nu. Utan jag skyndar långsamt lite grann. Och sen när jag ändå var igång, så varför kan man inte söka till Systembolaget? Ungefär samma tanke där, att men hur svårt kan det vara? Det gäller bara att köra på när man är igång. Och läste på, det är mycket läsare, det låter väldigt enkelt allt, men det är mycket research bakom och vad som krävs och sådär.
Kostar det pengar eller är det bara energin att lägga ner?
Mycket energi att lägga ner det. Men sen, jag kommer inte ihåg några belopp har jag nog betalt, lite tillståndsavgifter och sådär. Men det kommer jag inte riktigt ihåg.
Men inga galna summor utan det är lite administrativa?
Ja, det var vad jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg med någon 1000 upp där och 1500 kronor där och sådär. Men även det Systembolaget läste på, vad behöver jag göra för att bli godkänd? Och gör allt som krävdes för det och blev godkänd där med då. Bara för det, man kom inte in på bolaget bara för det. Det är en process därefter sen då. Men då var jag godkänd så jag kunde sälja privatimport som heter att folk kan beställa från bolaget. Så det var en härlig känsla att kunna göra det. Jag beställde en flaska tror jag. Körde igenom den genom systemet där och gick och hämtade den.
Du beställde din egen flaska?
Ja, för att få gå till kassan och köpa min egen öl.
Och, så, var det din första sålda?
Ja, det var det. Det var min första sålda. Jag köpte den själv.
Det måste man ju ändå ha på papper.
Ja, men alltså sälja upp det med liksom andra goda såna här bryggerier som man tycker att det här är... Det kan jag stå på samma rullband på Systembolaget som de här bryggerierna som man lite ser upp till. Och riktigt grymma bryggerier. Så det ställde jag upp och radade upp och betala. Fick ett kvitto med mitt, med min öl. Och de andra bryggeriernas öl.
Vilket öl var det som du köpte där?
Oj, det ska man ju komma ihåg, tänker man. Jag tror att det var mosaikipan, för det är den jag har jobbat mest med, längst med, och ändrat recepten och försökt hitta så god öl som möjligt, göra den så bra som möjligt. Det var bland de första ölen jag gjorde, kan man säga. Det var jag kallade den mosaikipa, eller mild ipa, eller lätt ipa, för att jag tyckte att det var en bra instegsipa. För de som kanske inte dricker så mycket ipa så
var det. Var kommer namnet ifrån?
Mosaik, det är mosaikhumlor. Det är mest mosaikhumlor i den. Och jag kom inte på något bra namn. Så tänkte jag, men jag döper en mosaikipa då. För det funkar, tänker jag. Och det, jag vet inte om det funkar, men jag tror det.
Nej, det funkar.
Jo då. Ja.
Sen, man kan ju inte...
Ta med allt.
Man måste även in på hyllan, tänker jag. Och det var också sån lite ouppnåeligt mål. Att ha ett bryggeri för... Om man tänker tillbaka en 5-10 år, det är alltså att ha ett mikrobryggeri eller nano eller vad man ska kalla detta. Det fanns ju inte på kartan egentligen. Det kan man inte ha. Det har man inte. Det är svårt, tänkte man liksom. Sen helt plötsligt har jag ett sånt och ja, men då måste jag in på hyllan. Alltså på Systembolagets hylla. På det lokala sortimentet. Så sökte, ja, gjorde alla, hela processen där. Och det var lite mäckigare, för det, man får inte missa ett enda fält där på Systembolagets ansökan. Så det ska vara jämnt för alla bryggerier. Jag kan köpa det, det är bra. Men jag missade att fylla i något fält och första gången, så missade jag ett annat fält andra gången. Och tredje gången när jag ringa, är det bra nu? Har jag gjort allt? Så ja, då hade jag med allt och fick in den där. Då stod jag fortfarande och bryggde på ett 8-liters bryggverk och plasttunnor. Så jag hade inga andra jästankar, utan det var... Så jag fick ju tänka, ja, komma in på bolaget där, eller fått offerten godkänd, och ja, men nu måste jag ha riktiga grejer. Och det var samma sak där, att man satt och läste om de här tankarna som man, de här vill man ha, men det är lite ouppnåeligt, att dit kommer jag inte. Så ja, jag beställde två nya tankar för Brewtools. De skulle släppa en helt ny tank. Tänkte, men det vill jag ju vara. Jag vill vara först på en tank. Utan att veta egentligen så mycket om det. Jag beställde två sådana. Det drog ut på tiden. För det var ju första släppet. Och de var noga med finish på tankarna. Och att allt skulle vara perfekt när de släpper en tank. Så det drog ut på tiden. Jag hann komma in på hyllan. Så jag stod fortfarande och bryggde i de här, som man säger, hembryggade jäskärlorna. Och ändå var på hyllan. Vilket inte många tror jag vet. Jag lade ut bilder på det, att ja, men nu jäser det här i mina plastkärl. Fast jag var på hyllan på Systembolaget.
De tog det som ett skämt. Lite. Ha, ha, ha.
Ja, det är en kul grej att lägga ut den bilden. Vi vet att det var bra grejer. Men ja, som sagt, man kan vara inne på bolaget och köra sådana kärl. Det funkar. Men det är mer jobb. Det var det ju. Sen fick jag de här nya tankarna och det underlättade ju massor. Det var ju, ja, det var ju fantastiskt. Jämfört med de här plastkällorna.
Är det en materialsport att ha ett bryggeri? Man kikar på olika komponenter. Den vill jag ha, och det kommer bli så mycket bättre om jag kan ha den. Och...
Alltså, till viss del så är det bra att ha bra grejer, såklart. Men det handlar ju om det är bryggprocessen. Alltså, kan man kontrollera jäsningen och brygga? Alltså, man kan brygga en jättegod öl med kastrull i köket. Så länge du kan kontrollera jäsningen sen, så kommer du få en fantastiskt bra öl ändå. Man behöver inte ha massa fina grejer egentligen. Men det underlättar ju, och det är roligare, tycker jag i alla fall.
Finns någon branschstandard, något märke eller någon fabrikör som alla tittar på?
Nej, alltså jag kollar ju inte på samma som de här stora bryggerierna. Jag kan ju inte, de som är 1500 liters, 2000 liters tankar, de kan inte jag kolla på än. Jag vet inte ens om jag kommer kunna kolla. Jag kollar på dem, men de måste jag bygga ut. Och jag får inte ens in en sån tank här inne. Jag skulle ta upp hela rummet. Men så jag är fortfarande på... Får man säga, jag kallar mig att jag är själv hembryggare. Men with license to sell. jag känner mig som en hembryggare fortfarande. För jag är inte bryggutbildad. Jag har ingenting egentligen bakom. Utan jag går mycket på känsla.
Se hur länge du kan komma undan innan du...
Jag har väl inte lagt ut så mycket om det egentligen, bakgrunden. De som har följt mig från början, resan, de vet om det. Men det är väl många som tror att när man är inne på bolaget och man har en öl där, då är man utbildad och man har en viss standard och sådär. Nu ska jag inte klaga på min standard den jag har idag. Jag har jättebra grejer idag. Så det ska jag inte klaga på. Men jag tror att man tänker nog så. Att man är utbildad, så har man en öl på systemet, och det tänkte väl jag med tidigare, att då är man utbildad bryggmästare. Och, ja.
Men det är ju ingen skyddad titel som vi har lärt oss.
Ja, men då, jag är bryggmästare i min bryggeri, så är det.
Exakt.
Och allt annat.
Och vaktmästare.
Ja, exakt. Vaktmästare. Ja, åkeri och så här, men allt.
Du kör allt. Ja. Men du jobbar ju heltid, du har ju familj. Hur har du tiden att stå här och brygga öl?
Ja, det kan man undra. Jag jobbar skift, gör jag. Så det är väl räddningen, skulle jag säga. Att jag sitter ungefär 4 dagar i veckan. Och den femte dagen lägger jag på bryggeriet. Ungefär så tänker jag. En dag i veckan brukar jag säga att jag ska brygga. Då. Det är det som är tanken. Helst inte mer. Jag har inte kapacitet heller just nu med tankar och sådär. Men och sen försöker jag på helger var med familj. Och. Men det är klart att det är en dag jag brygger. Men sen är det mycket annat. Jag har ju allt, som sagt, bokföring. Och, jag har en förstående familj. förstående fru har jag som stöttar.
Hon kanske tycker det är gött att bli av med dig några timmar.
Ja, men lite så kanske. Så kan
att du inte skrälla runt i köket kanske.
Nej, precis. Mm. Exakt, lite så. Nej, men som jag sagt, jag har förstående familj och även vänner och sådär. Så de vet att det är mycket. Och det är mycket såklart. Jag jobbar lite mer kanske än snittet. Kanske jag gör.
Är det bara...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Systemet man kan hitta din öl, eller finns det några på dem?
Det finns några lokala restauranger, finns det.
Kan man namedroppa dem ifall det är någon här i regionen som vill åka och smaka?
Ja, det är lite olika. Jag kör ju fat om jag gör till exempel. Jag har några restauranger, Feeling i Lidköping och Mellbygatan till exempel, som jag kör ut fat. Som köper in på sin kompiskranen på Feeling, och Mellbygatan har också som kan sälja till. Så det, när jag gör någon ny sort så kan den åka ut på det för de tapparna, så den får provas lite grann.
Ja, och om det blir en hit så...
Blir en hit så kanske den släpps på bolaget framöver. Vem vet? Jag vet inte. Inte ens jag vet.
Hur håller du koll på dina recept? Om du vet att det här är en hit, står du och skriver ner då? Okej, det här är så här mycket tog jag i, det här funkade, det här blev inte så bra.
Jag skriver ner... Jag har receptet i en app. Men säg att det händer någonting på bryggdagen, att... Det mäskar lite längre, eller att fan, nu blir det fel. Det blir för mycket humle. Jag la i det fel tid. Det händer inte så ofta, kan jag säga. Det är ganska noga hela byggprocessen att det ska bli rätt. Men händer det, då skriver jag ner det. Jag skriver ner varje gång jag brygger, så har jag en bok. En bryggbok. Top secret kan man säga. Det får ingen se.
Som en sån burn book.
Det är ingen som får se den boken. Nej, jo, det är, så är det. Det är inte jättehemligt. Men jag skriver ner allt som händer på dagen. Eller om det är... Så blir det ett misslyckande på något sätt, så kanske det blir ett lyckat resultat i slutändan. Det kanske blir kanon.
Det är väl enda chansen att felsöka. Mm, om man, men vad var det som gjorde att det blev? Mm. Så kan man gå tillbaka och kika.
Ja, för händer någonting med en öl och man märker att någon, man får kanske klagomål på någon batch. Ja, men då brukar jag fråga vilket batch nummer det är. Då kan jag gå tillbaka, vad hände med den ölen? Mm. Och kanske jag ser att ja, men det blev det. Sen vet jag inte om det är det som är felet, men då kan jag åtminstone se att här är det någonting som händer vid bryggningen. Eller att, men som sagt, det är inte så många fel som brukar ske, tycker jag inte. Men alla kommer inte fram till mig att säga att det är fel på ölen heller. Det är väl lite svenskt att säga. Det var gott.
Och känner man bara, man får ysla.
Så, ja, just det.
Allt skrivs ner och är noga vid bryggningen så att det blir rätt. Och så ges tider, att jag håller alla tider och sådär. När man torrhumlar, att det ska vara vissa antal dagar och sådär.
Vad är ett gott öl för dig?
Ett gott öl för mig, det skulle jag säga, det är en humlig New England IPA. Det är nog det just nu som jag helst köper. Från ett bryggeri som man vet är bra sedan tidigare, då vet man att de brukar bra öl. Och man blir inte besviken ofta då. Du kan köpa en ny sort fast från det bryggeriet och vet att det här är bra. Det är dit man vill komma lite. Att Vigrum, att man köper man den... Skulle jag göra en lager och släppa den, då vet jag att det kommer att vara bra. Om man gillar min andra öl så kommer man kanske gilla den med. Så tänker jag lite annat. Men en New England dricker jag helst.
Har du någon du kan tipsa om?
Delicious Haze, Vigrum Bryggeri. Ja, det är bra. Nej, men det finns ju några bryggerier som sticker ut, tycker jag, i Sverige på dem. Och det är Fermenterarna, Apex, Stigbergets. Det är väl de tre som jag håller högt. Som man tycker det gör riktigt bra öl i den stilen. Sen bryter jag gärna av med någon syröl. Hade du frågat mig för 2 år sedan så hade jag sagt absolut inte. Mm. Jag dricker inte syröl eller suröl. Men nu börjar jag uppskatta det. Det är bara för att jag har druckit någon bra från början. Och sen så inser man att det här var ju bra. Och sen har jag lärt mig den jag drack första gången. Som jag inte gillade. Den har jag lärt mig gilla nu. För att jag uppskattar den typen av öl nu.
Och första gången man dricker en whisky så när man, ja, man gör väl i olika åldrar, vissa gör det 10 till 10. Det kanske inte det är så himla gott heller, men
Man får börja med någon mild variant och så får man gå uppåt.
Precis.
Så det är det som är lite kul med hantverksbryggerien, att man öppnar upp ögonen för många, eller många ska man säga. Det finns en klick människor som bara, jag gillar bara lager, säger de. Jag dricker inget annat. Kan jag tycka, då vill jag gärna utmana dem, men då ska du smaka den här ölen eller min mosaikipa till exempel, smaka den. Mm. Då säger de väl att det var gott. Men jag vet att jag har vänt några stycken. Man får säga vända, om man får säga så. Men,
konvertera.
Ja, konvertera dem till lipa drickare. Nej, men då öppnar man ögonen lite. Men här var ju rätt så lättdrucken. Ja, då lär de sig. Då börjar de dricka den ölen. Och sen så, ja, men då vågar de prova någon annan IPA. Då är de inne i det. Liksom, så, det. Mm. Så jag tror att man måste dricka rätt öl från början. Eller när man provar en maträtt för första gången. Gör man det på en god sån maträtt. Ja, då är det klart att då gillar man läsa.
Precis, och så växer kanske ett nyfikenhet om man är någorlunda nyfiken lagd. Att men IPA var ju gott nu när jag faktiskt gav den chans. Då kanske det är gott med en sour också, eller en vad som helst, en belgisk. Och så till slut så har man skaffat sig ett ölintresse.
Exakt, ja, men så är det ju. Så är det. Summerlicious.
En Summerlicious.
Och den finns inte på Systembolaget?
Summerlicious, jag bryggde IPA i början. Och sen var det många som efterfrågade den där lagen. Den är ljusa som lagen. Gräsklipparöden. Varma sommardagen när man bara vill liksom, ja, sätta sig ner och ha det gött. Efter en dag i trädgården. Tänker jag få brygga en sån då? Och första tanken var att jag köper en klassisk 5-2 någonstans där i alkohol och väldigt lättdrucket liksom. Men sen när jag väl började brygga, och jag skulle ha lite mindre humle var tanken med. Sen när jag väl började brygga så jag trycker på lite mer så jag får lite mer alkohol, för jag vill ha lite mer smak än det där, så det inte blir för blaskigt. Jag tycker det är lite tråkigt.
Alkohol ger smak också?
Ja, men det ska jag säga. Det händer ju någonting mer, och då tillåts man ha mer smak i ölen med. Du kan inte trycka på med massa humle om du inte har kommit upp i en bra maltprofil. Det är ju balansen där som man måste hitta. Så då tänkte jag, men då trycker jag på den upp till 6% i alla fall. Så att det blir lite mer. Och sen när jag väl skulle humla den, när jag höll på att göra det, så kastade jag lite mer humle. Jag kände att det första grundreceptet, jag satte lite i huvudet och jag vill ha det, jag skrev ner. Jag kände att det här blir lite för tamt. Sen är det inte mycket humle i om man jämför med min andra öl. Så är det ju. Så. Ska vi våga smaka?
Ja.
Tänk er en varm sommardag. Vi skulle egentligen gått ut i solen nu då.
Just
det. Nej, den har aldrig funnits på systemet. Utan den gjorde jag för att brygga en lager. Och några restauranger har haft den förra året på deras ställen då. Så tänk er en lättdrucken öl.
Luktar fräscht.
Härligt.
Mm. Och smakar fräscht.
Men det är en lager.
Det är en lager. Mm.
Men den var lite ypig, va? Eller?
Alltså
får man säga så?
Nej, det är en lager.
Det är en lager.
Nej, det är som sagt, det är lite mer humle, men det är fortfarande inte... Det är inte alls mycket humle igen egentligen. Men jag vill fortfarande ha de här lite... Så att säga, blommiga smakerna.
Mm. Men det känner man.
Får ut.
Och lättdrucken.
Mm. Ja. Den är mer smakrik än en vanlig ljus lager. Mm.
Så detta är ett sätt för mig att... Och in, som du säger, du säger att den är lite ipig. Mm. Då kanske man kan börja leda in. Gillar du den? Mm. Smakar den här då? Kan man ta musikipan sen? Och så får man. Så det kanske är så undermedvetet att jag försöker få in folk på lite smakrik. Jag vet inte. Det kan vara så.
Det är smart av dig.
Somrig, får jag säga.
Otroligt. Jag tyckte den var jättegod. Och den finns inte att få tag i längre.
Nej, det här är sista flaskan just nu.
Åh,
jag vet. Jag har fått ringa runt efter den flaskan för att ni ska komma.
Vi känner oss hedrade.
Wow. Ja. Otroligt hedrade.
Sen kommer den ju bryggas till sommaren igen. Här. Så är det ju. Men just nu är den här.
Då finns den att få tag på systemet.
Nej.
Nej. Nej.
Vi är även denna säsong sponsrade av våra vänner på creopack.se. Och Sara på Creopack har en hälsning till alla våra lyssnare. Hos creopack.se kan du köpa ölflaskor, kapsyler och flaskhållare till ditt bryggeri. Och nu har Creopack även miljövänliga burkhållare som är komposterbara och 100% plastfria. Burkhållaren finns för 6 stycken ölburkar i standardmodell men även som fyrpack, både för standard och sleek. Mer info finner du på deras hemsida www.creopack.se där du kan kontakta Creopack för offert. Tusen tack, Creopack.
Så det, jag har inte ansett om någon lager på systemet, för det tar lite längre tid att brygga en lager. Den ska jäsa, eller bryggningen tar inte längre tid, men jäsningen är ju längre i och med att den jäser kallt då.
Är det svårare att göra en lager?
Jag skulle vilja säga ja på det, men samtidigt så är det, där handlar det lite om utrustning. Mm. Som hembryggare, om man inte har kontrollerad jäsning, du måste ställa någonstans 10 grader, 10-12 grader ska du jäsa i. Och har man inte den här möjligheten, då är det inte så lätt för en hembryggare, om man säger så, om man inte har det. Men har man ett kylskåp över som man kan sätta på 10 grader, absolut, då kan man brygga. Det är inga konstigheter, men det är klart att få de här rena krispiga smakerna som jag vet inte ens om jag har fått det, inte en aning. Jag är ingen ölsommelier, så jag känner inte sånt.
Jag säger som Paul Stanley Kiss. Han fick en fråga en gång om musikgenrer. Tycker du det är bra eller det är bra? Eller vilken musikgenre är bäst och vilka genrer gillar du? Så här, sa han, för mig finns bara två musikgenrer. Bra musik och dålig musik. Och ibland känner jag som öl. Jag bryr mig inte vad det är för någonting. Den här är ett bra öl.
Mm. Den här vill man ju komma hem från stranden och bara sätta sig på altanen eller balkongen eller en solstol. Lite sådär lätt krispig på huden när man har varit i saltvatten och varit på stranden och bara kunna sätta sig ner. Och
ja. Kanske till och med sig ett par till stranden.
Ja.
Varför inte?
Ja, varför inte?
Om man har gångavstånd.
Ja, eller
härligt. Ja, men det är lite som du säger, bra musik, dålig musik. Ja, det är, jag är lite så med, den ölen var god. Mm. Den gillar jag. Och sen kan det vara, nej, jag gillar inte den ölen. Sen kan inte jag sätta som många, som man kanske bör som bryggare. Och jag brygger öl som jag tycker är god. Och jag kan inte sitta och säga att den här ölen smakar på ett visst sätt. Eller jag kan känna om den är bäst, jag kan känna vissa smaker. Sådär, men de här riktiga ölnördarna och de som är duktiga, de sitter och plockar ut. De kan plocka ut vilken gästsort jag har använt, skulle jag säga.
Jag har alltid trott att det var så här. Man har ju sett vinsmakare också på TV. Det känns alltid som att de sitter och ljuger. De bara säger, de låter bara märkvärdiga. Men,
ja. Nej, men det är klart det är så kan man ju säga. Man kan säga, ja, jag känner ananas, jag känner det här och det här. Mm. Det är klart det kan man säga. Det är vad jag upplever. Så är det.
Jag skulle vilja säga att jag känner blomster i överton och lite malt och humle i underton. Mm. Förstår ni vad jag menar då?
Säger du så är det så.
Den känslan har jag. Jag vet inte om den är rätt eller om den stämmer, men den var väldigt bra.
Ja. Jag kände en svalkande känsla i munnen.
Jag kände likorus. Mm.
Vad är drömmen då? Är det, du kanske är nöjd här med en dag i veckan, eller vill du så småningom?
Alltså det brottas med hela tiden. Det är klart att man skulle vilja fortsätta och bli ännu större, men då kanske man får gå ner i tid på sitt ordinarie jobb. Och det är, jag tror att jag är, just nu är rätt så nöjd med det jag är. Sen kan det ändra sig, men barnen är små nu och det kanske ändrar sig med tiden, som sagt, längre fram. Men just nu är jag rätt så nöjd. Sen vill jag bara fortsätta brygga bra öl och göra mer släpp, alltså på Systembolaget, få ut mer öl. Och kanske jag kan inte släppa in mer öl och få 3-4 olika, utan jag får ju ta bort någon då i så fall. Men det kanske är tanken att jag vill nog släppa mer öl. Mer olika sorter, kortare intervaller hela tiden. Släppa nytt. Så att man får visa upp att man kan brygga olika stilar. Om jag nu kan det.
Vill man ha någon stående som blir som en bestseller eller så? Eller man märker att den här sålde bra. Då kanske man inte vågar ta bort den. Då kanske man kan skifta de övriga. Eller?
Ja, så har det blivit lite med mosaikipan som jag har på bolaget. Den har ju varit med. Det är första ölen som släpptes på hyllan. Och den tänker jag nästan att den ska vara med som en standardöl. Den finns alltid. Det är ändå lite så här en kul grej att det var den jag började med, kan man säga. Sen har jag förfinat det receptet, så det första gången jag bryggde den så kommer inte de vara samma sak. Jag har ju ändrat, men den hette typ samma. Ungefär. Så är det klart att den kan nog finnas kvar. Och sen så, som jag släppte Delicious Haze nu, då kan man, när den slutar sälja i september, tror jag den går ut där, så kan man ta en ny sort till hösten. Och sen kommer ett julsläpp kanske. Och så kanske man kan ha mosaikipan hela tiden bakom.
Tycker jag låter bra.
Hur ser efterfrågan ut? Kan du nå upp till den efterfrågan som du har nu?
Efterfrågan är rätt så hög tycker jag. Ju mer är man med i poddar och sånt här så kanske det blir ännu bättre. Nej, men det blir ju mer spridning ju mer i början sålde det för att det var nytt. Och sen så blev det en liten en dipp. Och sen så när folk lägger ut på sociala medier och så, där, så får man ju spridning på sin öl. Men det finns det är många Lidköpingsbor som inte har talat som Vigrum Bryggeri. Till och med Lidköping. Och det, så är det ju. Det, alla gillar inte den typen av öl och sådär. Men det finns en efterfrågan. Och det märker man släpper en ny öl. Att det blir ganska bra tryck på den. Jag har ju även ett Instagramkonto som många följer. Och när jag släpper en ny öl så brukar jag stämma av lite. Kommer ni köpa ölen på släppet? Och det märkte jag nu när Delicious Hay släpptes. En minut efter till klockan 10 var det sålt 200 flaskor redan. Det var smalt till. Så då förstår man att folk sitter och väntar på att klockan står 10. Då vet jag att det finns ändå. Det kanske var en som köpte 200 flaskor. Det var inte jag.
Men, det var inte du i alla fall.
Nej, det var inte jag. Jag köpte inte den första.
Kan du se statistik på något sätt i realtid? Eller
hur? Man kan ju följa. Jag brukar gå in och kolla lite ibland och se lite. Så man, även hur jag ska brygga. Så jag ser lite alla systembolag. Man kan ju kolla saldo på alla bryggerier. Mm. Då kan jag kolla lite hur det ser ut. Att men nu har jag sålt jättemånga i Skövde till exempel. Och då och märker jag att nu finns det bara 5 kvar där. Och då kommer de ju troligtvis beställa. Ungefär så många. Nu har jag lite koll på hur många de beställer hos gången. Och då kan jag lättare brygga. Jag har inte stort lager med öl utan jag försöker alltid brygga färsk öl som kommer ut. Mm. Helst varje vecka. Så jag brukar följa lite på i realtid.
Man kan ju beställa vart man än bor i Sverige. Men på vilka systembolag kan man köpa den ifrån hylla?
Lidköping, Götene och Skara. Det var de 3 första jag fick. Sen fick jag en ny tilldelning med Vara, Grästorp och Skövde. Så 6 bolag plus beställningssortimentet. Mm. Beställningssortimentet är ju roligt för då kan man ju nå ut till de som följer mig och har följt min resa. Det har ju varit en efterfrågan på det. Det märkte jag i början innan. Då tänkte jag att jag släpper inte den på till hela Sverige om man säger det. Men sen var det många som skrev och undrade vad kul det ska bli att beställa den. Det var från hela Sverige som de undrade. Jag får nog släppa den till alla så att alla får smaka den.
Kan man få fans? Folk som skriver väldigt mycket och undrar vad som är på G. Har du några fans?
Ja, jag har några fans. Jag har ju några som är mer engagerade, så är det. Som undrar lite mer och skriver gärna och pratar öl. Eller vad säger man? Skriver öl på Instagram. Så det är klart, några skriver mer med mig. Och jag skriver gärna med dem för att man kanske delar samma att vi båda gillar en viss typ av öl. Någon skickar någon öl, provar den här. Så får jag smaka någon öl och någon som tycker att man skulle inte prova att brygga en sån här öl. Ja, jag vet inte om jag kan det. Jag vet inte om jag har hittat någon som jag tycker det är god. Som man kan alltså få en lite inspiration av. Då kan de säga att då skickar jag ner en öl till dig. Eller upp. Beroende på vart de är i landet. Mm. Så det är absolut. Så det finns säkert de. Sen om de är fans, det vet jag inte om man kan kalla dem. Men Instagramvänner, ja. Något sånt.
Intresserad
av min öl. Ja. Klart, gillar de min öl, de öl de har druckit, då är det klart att jag svarar ju gärna på sådana som skriver till mig och, så där och lägger ut.
Jag tänker bara det att man får svar.
Mm.
Det är ju relationsskapande och gör att man förmodligen vill, fan vad schysst, jag fick ett svar.
Ja.
jag har tittat på det jättekult om jag gillar något band och jag skrev. Mm. När kommer nästa album? Och så svarar de, nej men vi går in i studion om 2 månader. Det finns säkert något liknande.
Ja, men så är det absolut. Kundkontakten tycker jag är viktigt. Skriver någon till mig, oavsett om det är ett kanonbra öl, så svarar jag. Jag skulle säga att jag svarar alla. Mm. Och skriver någon något negativt, då svarar jag på det med. Och det var någon som uppskattade att, oj, fick jag ett svar? Han skrev ordagrant, fick jag ett svar? Han eller hon, det vet jag inte. Det var någon på Instagram då, som inte var helt nöjd. Tyckte inte det smakade som det skulle då. Enligt hennes smaklökar.
Men vad tycker din fru om dina öl? Är hon öldrickare?
Hon dricker inte så mycket öl, det gör hon inte. Sen brukar jag be henne smaka ölen och hon tycker den är god. Men hon sitter inte och dricker en hel öl, utan hon kan ta ett glas ibland och sådär. Men hon är ingen öldrickare egentligen alls. Så
hon är inte något bra smaktest?
Jo, det kan det vara. För hon kan säga att oj, det här smakade sådär. Så här, ja, det kanske det gör. Så smakar lite igen. Ja, men då eller kolsyrenivån, är det här bra? Jag tycker det kanske är lite lite, men det är väl bra, säger hon. Ja, men kanonbra. Då, så absolut, det är jättebra. Alla inputs man kan få är bra.
Och skulle hon älska det, som inte är en öldrickare på samma sätt, då oj, det kanske är någonting riktigt bra.
Ja, för att hon gillar ju min öl såklart. Så förutom min julöl och en mörkare ale, och det är klart, hon gillar inte den smaken, den mörkare smaken, och det, så är det ju. Men mina Iper och Summer Delicious och där, tycker hon är goda. Men hon sitter inte och dricker en hel flaska, det gör hon inte.
Arrangerar du ölprovningar och sånt, sånt där?
Nej, egentligen inte. Jag håller mig, i och med att jag jobbar, jag försöker hålla mig en dag i veckan till detta. Till den här hobbyn, kan man säga, som det är. Så jag har inte, jag har haft någon ölprovning för bekant ungefär. För att testa på det lite grann. Och det är ju jättekul, jätteroligt. Men då ska man lägga kanske en lördag. Eller ja, söndag blir det inte. Det blir det troligtvis en lördag. Ska man lägga en lördag några timmar på det. Och, så jag har inte haft det så mycket än. Men vem vet. Kanske i framtiden. Men någon gång mer kommer man att köra. För det är riktigt roligt där. Att prata öl är roligt. Och, och prata sitt bryggeri är roligt. För man är ändå lite stolt ändå att man har byggt upp någonting. Liksom.
Ja.
Så det är kul att prata där.
Jag tänkte på det här med pandemin. Hur påverkades du av den? Nu när vi nästan är förbi, eller som säger, förhoppningsvis är vi förbi.
Jag skulle säga att jag tänkte inte så mycket på, jag tänkte på pandemin, men just om man tänker bara prata bryggeriet och så tycker jag nästan att jag tror faktiskt att jag sålde mer. Jag har ingen statistik så på det, men min upplevelse var att
normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sålde, fortsatte sälja, gjorde det. Folk köpte mer öl på Systembolaget. Det finns det nog statistik på att så är det. Det ökade när coronan började. Att folk köpte mer från Systembolaget. Och däremot restauranger så sålde man inte lika mycket till. Så är det. Så det dog ut lite. Vilket man förstår. Men annars har Systembolaget, jag märkte ingen nedgång. Jag skulle nog säga mer uppgång att det blev en liten boom där då, med öl.
Då får jag hoppas på en till våg här nu då. Så.
Nej, verkligen inte. Jag är riktigt lätt på det. Det är skönt att, över kanske man ska säga att det är, men att i alla fall det värsta är över. För det är alla restriktioner och sådär. Och det är skönt att kunna gå ut på restaurang och att folk kan göra det. Och dricka god öl och äta god mat. Och även de företagarna, de som drabbas, det är ju väldigt tufft för dem.
Vi såg ett gäng schyssta. Var det 6 stycken tavlor här på andra sidan väggen inne i själva bryggdelen med etiketterna?
Yes.
Vad har du för grafisk profil och vem är det som tillverkar dessa etiketter?
Där har jag haft tur, kan man säga. Jag var på en svensexa, träffade en kille som heter Martin Bergman. Han jobbar som designer. Visste inte då att träffa honom, men ja, vi connectade där och började säga att jag gillar öl, men det gör jag med. Och sen så, då hade jag ju inte bryggeriet på under den svensexan. Liksom. Jag hade mer bara planer i huvudet att jag kan starta ett bryggeri kanske, eventuellt. Men. Och sen, vi pratade en del öl och sådär. Sen blev det bröllop och vi hamnade bredvid varandra på bröllopet. Det kanske var en tanke där, jag vet inte. Men vi hamnade i alla fall bredvid varandra och det fortsatte. Vi pratade lite där. Sen, och då var det lite mer längre planer på att starta ett bryggeri, att det började komma lite mer. Sen startade bryggeriet och jag tänkte inte så mycket på på det att han var designer och sådär, utan han hörde av sig och sa att men nu ser jag att du på ditt Instagram att du har börjat starta ett bryggeri. Och jag skulle gärna vilja vara med på den resan och designa etiketter och logo och sådär. Så det började egentligen med att han skapade en logo till mig. Ja, vi började prata lite mer med om detta då. Och jag skulle säga att han är sjukt duktig. Det är min känsla. Han gör fantastiska etiketter. Och kanonkille att jobba med också. Vi sitter och bollar. Ja, han bor inte i närheten här, så det blir ofta via telefon och sådär. Men ibland sitter vi ner och när vi ska ta fram en ny etikett, det bästa är att man käkar ett god mat och dricker den ölen som man faktiskt ska göra en etikett till. Så att man kan få en känsla på vad det är vad man har i glaset eller i flaskan. Så att han kan skapa ut efter det. Så jag brukar komma på ett namn. Jag tänker att den ska heta så här och sen jobbar man lite med namnet och sådär. Så det, jag har haft tur, så att säga. Annars hade det nog varit en Times New Roman från Word. Där det står Vigren bryggeri, mosaikipa. Det kanske hade varit jävligt snyggt där vi är.
Minimalism. Ja, det skulle stuckit ut också.
Ja, det hade det gjort. Så det behöver inte vara fel. Men jag är väldigt nöjd med det jag har nu. Med den designen. Fantastiskt.
Mm.
Du nämnde en design där med den här elefanten som vandrar på...
Vilken gata var det?
Abbey Road.
Abbey Road, ja. Jag får ta fram en sån flaska så... Ja. Det är lättare att prata.
Vad är det här för öl och vart har den funnits? Och...
Det kommer med historien. Mm. Gör det.
Oh, okej. Okay.
Så sätt dig ner och beredda.
Ja.
Det är en långsökt historia. Är det nog, troligtvis, ja. Det är en modern lager. Man kan ju även kalla det India Pale Lager. Alltså den är en IPIG lager, kan man säga då. Bra åt IPA-hållet nu. Jag hade rätt där. Och när vi skapar den här etiketten, eller han skapar, vi säger jag, för vi jobbar ju mycket tillsammans där. När vi skapar den så fyllde elefanten från Carlsberg 60 år.
Jaha.
Och då var det var den moderna lagen på den tiden. Det var en sån lag man drack 60 år sedan. Och då tänker man, då skapar vi en ny modern lager. Med en liten hipster. En cool klädsel och lite häftigt. Det är det som här, det är så en lager för att smaka idag om den är modern. Så tänkte vi.
Mm.
Och sen, det blev Abbey Road och det är vattentornet, Lidköping och en buss. Som de står Vigren på.
Mm.
Så det är den tanken med. Han är smart där.
Men varför Abbey Road? Är det någon av er som är ett Beatles-fan?
Oj, eller? Nu ska jag komma ihåg detta. nej, alltså Beatles är ett fantastiskt band.
Mm.
Så är det ju. Men varför blir Abbey Road? Det kan man komma inte på just nu. Det får återkomma till i så fall. Något annat podd avsnitt.
En cliffhanger. Hade du inte berättat den här historien? För det här är första gången vi hör den. Mm. Då hade jag chansat på att det var någonting med Beatles. För de hade ju elefanter, tänker jag, Indien. Och Ravi Shankar var ju med och spelade med Beatles lite grann. En indisk sitarspelare. För jag brukar kunna, jag gillar att gissa etiketter. Gärna när det är musik. Ofta säger jag fel ute. Eller halvt rätt.
Nu kommer säkert Martin när han designen var jättebesviken på mig. Men vi har ju Abbey Road för att...
Ja.
Varför bryggde du den?
Jag bryggde den för... det var nog det där tjatet om lager igen. Att folk vill ha en lager. Och jag tänker inte brygga en vanlig lager. För det finns väldigt mycket lager. Och jag vill nog inte göra det från början. För jag gillar dem lite mer humliga. Det händer lite mer i ölen. Men jag gör en modern lager då. Det har jag sett någonstans då, eller India Pale Lager, men då ska jag göra en sån och prova det. Första batchen blev fantastisk. Sen skulle man göra den igen, det blev inte lika bra. Jag vet inte varför faktiskt. Jag får gå tillbaka i mina anteckningar och kolla i loggen och titta. Men då står jag ju på plasttunnorna och det kan ju olika temperaturer jäst. Alltså jäser i 10 grader eller 14 grader, det kan ju avgöra väldigt mycket på smaken. Så jag tänker jag gör en underjäser en öl, kalljäser en IPA. Då blir det en modern lag. Så den har vi i glaset nu.
Mm. Och just det. Vart finns den idag?
Här. I bryggeriet. den finns just nu inte. Tänka till om det är någon restaurang som har den. Det kommer vara en restaurang i Nässjö som har den på fat som kommer släppa den snart på tapp där.
Men just nu ser det lite exklusivt att ha en, vad heter den nu då?
Modern lager.
En modern lager.
Och det är ganska, det var ganska enkelt. Jag kommer inte på något bättre namn heller. Det kan bara heta modern lager för att folk har inte riktigt koll på modern lager. Då får man förklara varför den heter det. Ja, vad är modern lager? Här är lite mer humle, lite mer bäska kommer det vara. Om man gillar bäskor så kanske det blir svårt.
Det var fin.
Det är nu du ska säga att den drar åt IPA-hållet.
men den påminner lite om den. Ja. Jag känner ju vad det är som är. Jag kan inte heller beskriva toppighet och tallighet och sånt där, men jag känner ju vad du menar, att det är en Indian Pale lager. Men jag skulle kanske kunna, det kanske är för att du sa det nu. Hade du sagt att det här är en vanlig lager så hade jag kanske säkert sagt något helt.
Åh, vilken god vanlig lager!
Nej, men sen hade jag hällt upp detta i ett glas och folk, nu säger jag folk, så är det bara rätt av. Men då tror jag att många ska ha sagt att det är en IPA. Det tror jag. Mm. Om inte som sagt man är en ölnörd och har stenkoll på. För jag har inte ens känt, inte ens jag säger, jag är ingen ölsommelier heller som sagt. Jag sa innan att jag är rätt okunnig på detta med smaken.
Kanske en sån gateway-IPA som han kallade det i Brustad.
Fast den var lite mer clean, kristallklar, humlig.
Fresh.
Jag älskar fresh.
Jag skulle kolla på receptet så Summerlicious till den här. Det kanske är ganska lite samma gäst. Inte exakt samma maltprofil, men och jag tror att det är hyfsat samma humle, fast det är mer humle än den här. Så det är som du säger, den är ganska lik där. Det är någon humle som skiljer, humlesort som skiljer åt bara.
Summerlicious är lite barnet till den moderna lagen.
Lite så, det här babyelefant.
Ja, men man känner ju att det kommer från samma. Det känns lite sådär att det har en röd tråd.
Nej, men det är skönt, alltså det vill man ju lite med. Med bryggeriet, men jag skulle man få något i glaset. Men det här känner jag att det här är en Vigrum jag har i glaset. Det är ungefär som ett band. Man hör att det är ett visst band som spelar musiken. Även fast man bara hör gitarren så hör man att det är Queen som spelar nu. Precis. Eller det är Iron Maiden som spelar.
Och de här två känner sig verkligen besläktade. Kanske är den här Vigrum-känslan.
Ja, men det är bra. Då har jag uppnått det i alla fall. Vi får se sen när vi går på de andra ölarna här.
Vi har ju en stafettfråga från Niklas på bryggeriet i Mariestad.
Hobson Leon av Skaraborg.
Också.
Hej.
Kärt barn har många namn.
Ja, hur kom det sig att du började brygga öl i en större mängd? Om du började i en liten skala och du ville bli större?
Ja, jag svarar då på frågan i början egentligen på ett sätt. Det är nog min story, det är som att jag började som hembryggare. Så jag är fortfarande hembryggare, så jag klassar mig själv. Så svaret på frågan är att jag började för att hobbygrej, en kul grej, att brygga öl. Och sen märkte jag att jag uppskattade det. Ja, men som jag sa, jag sökte tillstånd och försökte nå ut med ölen. Och sen har det bara rullat på kan man säga. Jag hade ju 30 liters bryggverk först, köpte 8 liters, nu har jag 150 och det är klart att jag vill ju ha större ändå nu för att kanske brygga en gång i månaden istället för att brygga varje vecka. Så det är nog bara att det har rullat på. Efterfrågan har ökat och sen när jag kom på bolaget så har det bara fortsatt. Så det är nog det. Det är svaret jag har. Winter Delicious, den släppte jag som julöl. Nu ser den etiketten ut egentligen, men det blir det snyggt ändå. Det är ju hantverksmässigt. Den släppte jag som en julöl, en mörk ale. Den bryggde jag väldigt tidigt i min karriär, så att säga. Men i mitt bryggare, när jag började brygga så bryggde jag den här mörka ölen, den här ale. Och det receptet hade jag kvar. Så när jag väl säger, men jag ska släppa en julöl. Jag tänkte att den ska jag släppa då i så fall. För jag gillar inte, jag är inte så mycket för med julsmaken och öl. Och det är många bryggerier som går ifrån det. Finns de som släpper New England IPA som en julöl. Så jag tänker att jag behöver inte ha en massa krydder i som jag inte gillar. Utan jag ska brygga öl som jag tycker är gott. Så jag gick tillbaka till receptet och kollade upp det. Och förskönade det lite grann. Bytte ut gästen lite som passade bättre till jul. Alltså lite rundare smaken sådär.
Behöver man ha ett julöl runt...
Nej, det behöver man inte. Men jag kände att det kan vara kul att göra en kul grej. För det är ett 2 månaders släpp, november, december. Och jag tänkte det passar perfekt att släppa 2 månaders istället för att släppa längre perioder. Så är det 2 månader. Så jag skickade in och fick den godkänd. Och ja, den såg ju väldigt bra, gjorde den. Och fick, ja, enligt mig, då, ganska bra betyg med. Så det är kul.
Så hur skulle du beskriva smaken då på den här?
Ja, det är mörka toner i den, såklart, i och med att den är mörk. Och ja, lite choklad, lite kaffe. Men det är så att det är ingen stout nu då, så du inte får för dig någonting.
Nej, nej, nej.
Det är en mörk ale. Eller en mörk American Pale Ale egentligen, är väl grunden, men det är, jag kallar det mörk ale.
Mörk American Pale Ale, har vi druckit innan? Jag tror inte det.
Nej, det är lite kallt som sagt.
Den här borde ju du tycka om.
Precis, för jag gillar ju inte julöl heller. Mm. Men den här skulle jag kunna dricka. Absolut, den var jättelätt drucken. Inte så här kryddig och matig som jag tycker att en julöl kan vara. Utan den här slinker ju ner.
Det blir lite som en lillebror till en stout ungefär. Mm. Kan man säga.
Ingångsstout.
Ja, precis. Precis, så är det. Men detta är ju en... Jag kan sitta och dricka den så här, absolut. Men till mat är det ju mycket godare, tycker jag. Och sen är det öl. Ska jag bara sitta och sällskap och dricka en öl, då dricker jag hellre en annan öl. Delicious Haze eller...
Jag tyckte också att den var jättelätt drucken och god. Och jag är ju inte ett fan av choklad. Men jag tyckte...
Nej, just det. Enda tjejen i universum som inte gillar choklad.
Vad sällan jag har hört det. Mm. Men jag tycker att den var inte alls så här för tjock så att man dricker smält mjölkchoklad liksom, utan det var så lätt och gott.
Ja. Nej, men det är många som tycker att den är lättdrucken för att vara en mörk, och det är många som blir så här, oj, den smakar inte så mörk. Så är det många som blir överraskade av att, men jag gillar ju inte mörker, men den här är bra, är det många som tycker.
Är det någonting som du tänker på ofta när du gör ölen, att men det här ska vara lätt och någonting för alla?
Nej, ja, både och, skulle jag säga. I början var det nog mer så att jag vågade inte sväva ut för mycket och sådär. Sen har jag vågat mig få lite mer humleöl, för det, man måste vara lite nogare kanske när man flaskar och sådär, så det inte kommer in syre i ölen, så det inte oxiderar och sådär. Så i början så var jag nog lite mer försiktig, men nu... Jag tror jag vågar sväva ut lite mer ju tryggare jag blir dels i bryggprocesser och även trygg i att faktiskt kunna ta den kritiken man kan få av en öl ibland. Det är inte jättekul alltid. Man kan ju få 10 bra grejer, sen får man en negativ kommentar och då kan man tycka att fan vad tråkigt att den personen inte gillar min öl. Då ska man haka upp sig på den. Fast man har faktiskt 10 andra eller 100 andra kommentarer som är bra. Så jag skulle säga att jag tänker inte så mycket på det, att det ska vara på ett visst sätt, utan jag brygger öl som jag tycker är gott. Och det är väl detta som jag tycker är gott. Uppenbarligen då. Nej, så det är, men det är kul om folk får upp ögonen för kanske någon mörk öl som de kanske aldrig druckit innan. Mm. Och då dricker de det bara för att det är Olofs öl. Han har gjort den här, då måste vi smaka den. Fast jag gillar inte mörk öl. Men den här var god. Och sen så köper de en annan mörk öl från ett annat bryggeri. Jag tycker, men det var rätt så bra det med. Och sen kanske de köper en stout helt plötsligt. Så det...
Är det viktigt att det finns hantverksbryggerier?
Jag visste inte ens vad hantverksbryggeri var för 10 år sedan. Alltså det kanske inte ens fanns för 10 år sedan. Det fanns det nog, troligtvis. Men jag hade inte en aning om det i alla fall. Jag tycker det är kul med små bryggerier runt om i Sverige. Så man får testa det. Gå in på ett systembolag om jag är någonstans i åker, så köper jag en lokala där för att prova nytt. Så jag tycker det är riktigt kul att det ploppar upp lite överallt.
Det är ju faktiskt den snabbast växande arbetsmarknaden, vet jag inte om man kan säga. Arbetsbranschen under de senaste åren.
Jag kan tycka att det är viktigt att det finns någonting annat än mainstream. Oavsett om det är film eller musik eller
ett öl. Mm. För det har varit så tråkigt om allt bara kommer från... Om allt bara låter som Mix Megapol och allt bara smakar som Pripps Blå.
Ja.
Liksom. Så det, för mig tycker jag att det är viktigt... Och det här skulle jag nog inte sagt för 5 år sedan. För då visste inte jag att det fanns hantverksbryggerier. Men det är bara kul att stötta det lokala och känna nya smaker. Och det är så mycket mer spännande.
Mm. Alltså, absolut, så är det. Så jag tycker det är jättekul, som sagt, att stötta det lokala. Det känns självklart när man går in. Ja, inte bara på Systembolaget, men om man kommer till en annan butik. Och jag tycker det är kanonbra att man gör det.
Om vi rullar tillbaka bandet till den här tiden som bara hobbybryggare. Var det skönare att bara ha det som en hobby? För att det inte var förväntningar eller du liksom inte hade krav på dig? Eller känns det mer uppskattat nu på något sätt?
Jo, alltså det som hände när till exempel man kom in på Systembolaget, det blev ju att man får ett avtal, får man ju med Systembolaget, att man måste ju leverera om inte man vill hamna minus på ranking och sådär. Så det är väl lite, så man kom in där, så har det blivit lite med att jag måste brygga samma sort lite. Jag hinner inte med att brygga så många andra sorter. Så det är väl lite synd, kan jag tycka. Utan då man tappar det lite där. Men samtidigt är det kul att det är en efterfrågan på ölen. Och, så det ska man ju, det vill jag absolut inte klaga på egentligen. Så det har varit värre att kommit in på bolaget och ingen köper ölen. Det har ju inte varit roligt alls. Så det är klart att... Men man tappar det lite sådär att jag vill ju brygga nya öl hela tiden. Så därför tänker jag, som jag sa innan, då, att jag vill släppa lite kortare släpp på Systembolaget. Att det kanske släpper 3-4 månader så att jag får... Trycker ut en öl och sen när den är klar, jag vill prova en ny sort. Så det är väl lite det jag tänker med bryggeriet nu framöver. Mm. Och även om den restaurang vill köpa in, att man provar lite nytt. Liksom. Jag har kvar, som jag sa, mosaikipan kanske alltid ska finnas där som en liten standard.
Den får aldrig försvinna.
Den får aldrig försvinna, nej. Det är bra. Nej, men det är många som uppskattar den, och det är klart att den kanske inte ska försvinna. För det är, som jag säger, en liten instegs- eller inlärnings-IPA, så som jag ser det. Så den ska kanske inte försvinna alls, utan jag kommer släppa som vi gjort Delicious Haze nu. Men det är att jag ska hinna med att tänka ut recepten. Alltså. Ja.
Hur lång är den processen?
Det kan gå fort. Eller så kan man, det beror på, ska jag brygga en IPA igen? Ja, men det känner mig lite tryggare. Men ska jag brygga en stout eller en suröl? Skulle jag brygga suröl idag, så jag kan inte den processen riktigt. Så då får jag läsa på hur jag ska göra. Och då kanske jag behöver testbrygga. För den hade jag inte vågat brygga första gången. Så där. Men en IPA skulle jag nog kunna, liksom, det kan jag skulle kunna släppa på en restaurang. Och troligtvis vara nöjd. Men en suröl, då får jag läsa på bryggteknik. Hur gör jag det? En stout, samma sak. Första gången jag trodde jag skulle göra en stout. Jag gjorde någon stout för 3-4 år sedan. Och min tanke då när jag satt mig ner och tänkte i recept var att ja, men det är bara mörk malt. Det är bara ösa på. Hade jag gjort det så hade det varit helt odrickbart. Och det var tur att jag läste på att det bara är en viss procent med mörk malt för att få en viss smak på det. Så jag hade nog kört 90% mörk chokladmalt. Och det har blivit kolsvart verkligen. Så det har varit odrickbart troligtvis.
Hur ser framtiden ut nu då för Vigrum?
Ja, bara fortsätta jobba. Ja, framtiden, det är nog det som jag sa, att jag vill släppa lite mer nya sorter. Testa lite mer. Och då kommer det nog bli främst IPA, men det är många som efterfrågar andra stilar med. Så jag behöver nog sätta mig in i kanske suröl och stout. Många som efterfrågat det, just de två.
Jag?
De två, ja. Det är bra. Ja. Så det behöver jag väl egentligen kanske sätta mig in och prova göra. Så det kan vara en kul grej. Och kanske släppa sen. Kanske inte släppa på bolaget direkt då, men det kanske kommer något år i så fall. Det vet man inte. Jag lovar ingenting här nu.
Så Delicious Haze, den säljs fram till september?
September skulle jag säga, avtalet skrivet till där.
Har du redan i huvudet vad som kommer komma?
Kanske. Det kan räcka med att jag dricker en annan sorts att göra så här, det här var ju gott, det här vill jag släppa nu. Men sen är även ett mål är att även att få en collab med något större bryggeri. Det hade ju varit fantastiskt kul.
Hör ni det?
Hör ni det? Alla stora bryggerier.
Vilket bryggeri är drömbryggeriet?
Nej, men jag kan inte säga det, för att sätta jättepress.
Stigbergs, Apex.
Fermenterarna.
Mm. Ja, du ser. Jag har inte sagt det. Nej, men det är klart att det vore ju en kul... Sen blir man så här, vad ska jag tillföra där egentligen? Men jag ska inte nedvärdera mina öl så heller. Jag tycker mina öl är i klass med dem. Mm.
Åh, det luktar gott. Vad är det för någonting?
den blev ju väldigt klar, pizzan som frugan skrev. Det var för att jag inte... Jag satt ju i podd, så jag hade inte tid att springa in och kolla den. Men det, jag tror att det blir bra. Det som blir bra blir bra. Det är lite chevre på med lana salami, rucola och tryffelolja.
Det luktar ju magiskt.
Mm, gött.
Och vad är det vi kommer dricka till?
Nej, men jag tänker att ni måste smaka Delicious Haze.
Mm.
Det är nu man kommer sitta och äta. Och...
Ja. Men då tar vi väl en liten sippy-dipp.
Mm.
Eller din telefon.
Vad sitter och äter.
Men skål då.
Skål. Mm.
Tack för den här trevliga stunden.
Ja, tack själva.
Mm.
Helt klart en Vigrum.
Mm.
Är det så? Mm. Du känner den röda tråden.
Mm.
Ja, men det får jag nog säga att man verkligen gör. Jag hade velat se ett collab mellan dig och Lakeside.
Mm.
Mm. Otroligt bra.
Mm.
Mm. Ser vi om det passar till mat då? Mm. Otrolig pizza.
Kul.
Pizza och öl är väl ingen chock att det är en fantastisk kombination.
Mm. Precis.
Nej, men det är ju en hit.
Alltså vilken jävla god gubbe den där Olof, och vilken jävla dunderpizza han bakar.
Olof är ju en gammal kock och det märks, kan man ju säga. Och jag är glad att vi äntligen fick till ett besök, så som vi tjatat.
Ja, vi har ju DM-at, som kidsen säger, på Instagram i en evighet, och till slut så fick vi komma dit. Och hade vi inte rest dit så känns det som att vi hade gått miste om ett guldkorn. Vad för guldkorn ska vi besöka nästa vecka? Eller vi och vi, vilket guldkorn ska ni besöka nästa vecka?
Mm, du har ju fullt upp nästa vecka, så jag har ju fått ta in en stand-in i form av våran ölexpert Malin. Och vi beger oss ju till Karlstad, där solen inte alls skiner, och besöker Good Guys Brew, som verkligen skiner.
Det kommer bli mäktigt och jag ser fram emot att lyssna på er. Glöm nu som vanligt inte att surfa in på Hantverksbira-bloggen om hantverksöl och allt däremellan. För där kan ni få en liten sneak peek och läsa mer om nästa veckas avsnitt. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där kan man tävla om fet merch som vi lottar ut varje vecka i anslutning till avsnitten.
Och länkar hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Ha det gött! Hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Skepp ohoj!